Hej och välkomna till Mood mot Mood. En podd som görs av mig,
Karin Londré.
Och dig, Anna Sandell.
Ja! Yeah.
Mixing it up!
Yeah!
Gud, du blir ändå exalterad av att det händer nya saker
verkligen.
Här i livet.
Du trodde, man måste alltid vara på tårna.
Du trodde att du visste vart du hade mig.
Nej, aldrig.
Det visste du inte.
Nej.
Gud, vad alla i min närhet vet vart de har mig också.
Men det är ju en positiv grej.
Är det? Eller är jag bara tråkig?
Nej.
Jag är väldigt trofast,
tänker jag. Ja, och du är så nolllinnig och du är bara så bra och stabil person.
Alltså på insidan är det ju ett kaos.
Men det är det ibland oroligt för dig, att du håller allting inom dig. Istället borde du agera ut lite.
Det här är ju varför du aldrig kommer typ så här flippa ur och göra något helt sjukt. Utan om det är någon av oss som kommer att göra det så är det jag.
Ja, för du bygger inte så mycket uppdämd alls ilska. Exakt. Medan jag mer pyser ut det lite hela tiden.
Men jag är nog inte så arg. Nej. Av mig. Alltså den enda personen jag är arg på är ju min kille.
Mm.
Akta. Det var min dator. Och även att jag just slängde min dator i väggen.
Verkligen. Jag vill alltså ta av mig min tröja, men jag har ingenting under. Det är väldigt varmt här inne.
Vill du ha?
Jag tror jag går och byter tröja.
Det var lite grann som att du kommer du akut in i klimakteriet nu.
Min kompis Martin sa att det kan tydligen hända när man är typ 25.
Nej.
Jo, jag vet flera fall.
Men inte det är ett klimakteriet, det är ju typ hormonförändringar.
Jo, nej. Min andra kompis Lollo vet en tjej som kom i klimakteriet, men ändå fick barn. Så att det var någonting mirakulöst som hände.
Men vänta, ska man behöva vara rädd för att komma in i
det
också?
Nej, jag släpper det. Det är inte sant. Det var inte klimakteriet.
Varför ljuger du för mig?
Förlåt.
Du kan inte vinna nu.
Nej.
För det är nu jag börjar min nya arga fas.
Verkligen.
Ja, nej, men jag är ju inte en arg person.
Nej.
Jag blir nog mer ledsen.
Ja.
Så. Mm. Och det tror jag ofta att jag blir när jag...
Det handlar ju om besvikelse skulle jag tro.
Exakt, och det är ju vidrigare egentligen att man är en sån som blir besviken.
Jag varje dag blir besviken på folk.
Men
jag blir
du är utåtagerande i din besvikelse. Ja. Men du blir arg också, tänker jag.
Ja, jag tror att jag hade också kunnat bli lite arg. Alltså, jag tror att jag är mer passive-aggressive.
Det vet du vad, jag var precis på väg att säga att du är passivt-aggressiv.
Ja, jag vet, tyvärr. Det är ingen bra grej.
Nej, men också typ att ibland kan det vara svårt att veta om du är sur eller bara typ så här lite trött. Ja. Då pratar jag om just när vi har ju väldigt mycket kontakt på chatt.
Ja.
Men så nu har jag börjat tänka så här,
ofta så är det ingenting.
Nej, exakt. Det är ju nästan aldrig. Och jag tror inte att jag gör så mycket saker för att kränka dig heller.
Du är safe.
Du ska bara vänta och se. Vänta och se. Men gud, det här är ju då en podd där vi, som man hör här, pratar om mord och sådana saker. Och vi släppte ju ett litet specialavsnitt förra veckan.
Väldigt spännande. Något som jag ju hoppas blir en följetong.
Precis, vi hade ju med oss Johanna Rapp som är Aftonbladet krimjournalist.
Och en fantastisk person. Det var första gången jag träffade henne, hon var underbar.
Ja, hon är otrolig. Vi ska ju ha en sån himla ölkväll.
Ja.
Där vi ska tvinga henne att prata om saker som hon inte vill prata om när vi spelar in.
Om hon får.
Hon får ju det när det inte är någon som lyssnar.
Okay.
Fast det är alltid folk som lyssnar.
Ja.
Vi måste nog hitta ett säkert ställe.
Typ hemma hos mig. Eller hemma hos dig.
Det känns säkert hemma hos dig.
Tycker du?
Jag tycker det. Gud, vad glad du blev av det. Du har ju aldrig varit hemma hos mig.
Det är så jävla sjukt. För du har varit hemma hos mig 100 gånger.
Ja. Jag kommer hit, släpar hit min ryggsäck med mikrofoner.
Är det en sån grej som du har uppdämd besvikelse?
Nej, det är faktiskt inte det.
Nej. Också för att
jag
säga det.
Nej, men jag jobbar ju nära dig också.
Det är faktiskt sant.
Och du har en väldigt trevlig lägenhet. Och jag orkar inte städa.
Nej.
Och jag
kommer gärna till dig när jag blir bjuden.
Jag ska bara lägga en hel helg på att städa och feja.
Nej.
Men just nu är det så här, både jag och min kille är så himla typ trötta och
utanlötade.
Att de ser, är det inte bra hemma?
Nej.
Vi har alltså under flera veckor har vi haft ett gångjärn av på en, du vet, med liksom dörren till där soporna är, alltså under
diskbänken.
Exakt där. Och det är så här, man kan typ pröva det och fixa det förra helgen. Och så bara kom man tillbaka efter 2 minuter och han bara, det gick inte.
Jag älskar det när man ger upp efter 2 minuter.
Men så var det verkligen som att vi bara accepterar att nu är det här vårt liv.
Och det är det tyvärr.
Jag vet, det är verkligen det.
Men ni får ta in så här rent a husband.
Ja, jag vet, men det är ju... Ja, men då måste jag pitcha den idén till min kille att vi måste ta in en rent a husband.
Men eller bara låna någon som är händigare än Mackan.
Jag vet, men vi känner det är dåligt med folk som är händiga i våran bekantskapskrets.
Alltså, säg.
Alla är ju bara så att de kan snickra skämt. Men de kan fan inte snickra ett gångjärn. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har haft en sjukt stressig vecka.
Gud, alltså vi... det är ju viktigt för alla att veta att vi är ju såna kvinnor mitt i karriären. Verkligen. Som vi brukar säga.
Men en rolig vecka, en väldigt rolig vecka. Och jag gillar ju det egentligen. Det är bara att när man är ovan, jag har haft det ganska lugnt på jobbet, och sen så när det liksom slår till så blir man chockad att bara, har jag någonsin haft det så här innan?
Och så vet man att egentligen när man jobbat sådana 80 timmars veckor.
Exakt.
Och överlevt det man. Men det är också, jag tycker ju att det är väldigt viktigt att man får gnälla. Alltså jag tycker att det är otroligt, otroligt viktigt att man får gnälla av sig. Det värsta jag vet är folk som är såhär, men det är inga problem.
Nej.
Jag vill att alla ska säga,
fan vad jobbigt.
Ja, men alla, nej, jag vill inte att alla ska säga alla sina problem till mig.
Nej.
Det vill jag absolut inte. Men typ, du får gärna göra det. Alltså folk jag tycker om får gärna göra det. För att jag tror inte så mycket på det här bita ihop.
Nej,
alltså,
du jag är tror en safe zone för problem.
Men jag tror att man alltså man måste bita ihop och göra saker. Men man måste få gnälla med. Liksom. Det är lite grann så.
Hur mår du då?
Men jag mår bra, tycker jag. Funderar på om det har hänt mig någonting alls den här veckan. Det känns inte som det.
Det är väl ganska skönt med sådana veckor.
Ja, alltså jag har jobbat ganska mycket men inte så här. Gud, det här är det tråkigaste som någon någonsin har sagt.
Det är bra tycker jag.
Folk bara, gud, det slår verkligen gnistor av de här tjejerna.
Verkligen, trötta på en torsdag.
Jag har ett tips.
Ja, berätta, jag är så nyfiken.
För förra veckan så pratade ju du och jag om att vi typ inte fattar den här grejen att man vill brevväxla med mördare. Och jag har precis börjat lyssna på Peter Dokumentär igen, vilket var skitlänge sedan jag gjorde. Så att jag har jättemånga lyssnare igen.
Det var härligt, jag är inte jag med.
Ja, det finns skitmånga. Och man får ju typ pick and choose lite grann där, för vissa grejer är man totalt ointresserad av, men vissa grejer är ju asbra. Den fastbundna flickan var nog en Peter Dokumentär, va? Den fruktansvärt hemska.
Om Göran Lindberg.
Exakt, hon som blev utsatt för
den, var läskig,
den vidriga Kapten Klänning. Som är en otroligt, otroligt sorglig historia. Men en jättebra dokumentär. Lyssna på den. Men det som jag upptäckte nu var att det fanns en dokumentär som heter Min vän mördaren. Som handlar just om en tjej som, alltså en svensk tjej, som brevväxlar med en snubbe i USA.
Jävlar.
Och jag vill typ inte berätta vad han är dömd för. För det får man reda på ganska sent i dokumentären.
Jag ska lyssna imorgon.
Men det var väldigt starkt. Och typ så här, för hon är också så här, hon bara, jag är väldigt intresserad av true crime och typ krimgrejer. Och där är man bara, ja, jag med. Och sen så bara, sen är jag väldigt intresserad av det amerikanska rättsväsendet.
Nej, inte så mycket.
Tappar mig lite grann. Och sen så bara, så jag ville brevväxla med en mördare. Man bara, nej, det är helt bra, tack. Men jag tyckte det var en väldigt bra dokumentär. Och typ gav lite så här insyn i hur hon tänker.
Väldigt bra tips.
Har du haft några brevvänner?
Vi hade genom skolan typ. Jag tror vi brevväxlade med en norsk skola typ. Så att alla i klassen fick en norsk brevvän.
Vad hade du för någon?
Noll minne. Jag tror att jag fick en kille. Att det skulle vara så att alla tjejer skulle få tjejer. Men jag fick en kille typ. För att det var väl ojämnt i klassen typ.
Blev du ledsen då?
Men det var som typiskt min otur i grundskolan.
Berätta mer om din otur i grundskolan.
Nej, men mer... jag vet inte... Det var bara liksom såna saker som hände typ, att du vet så här, det känns som att jag liksom hade alltid någon som hade glömt böcker. Det var liksom kanske lite mer rörigt hemma hos mig än vad det var hos inte för att det egentligen var det, men liksom jag bodde mest med min mamma. Och hon jobbade as mycket och typ jag och min syster liksom räddade oss ganska mycket själva. För mamma jobbade sent liksom. Så när hon kom hem var så här, har ni gjort läxorna? Då vet jag typ att vi hade läget kolla på MTV hela eftermiddagen och typ ätit rostisar i soffan. Så det var mer en sån grej. Det kanske inte var så mycket otur. Det kanske var mer lättja typ från mitt håll.
Ja.
Men just det här var ju otur.
Det är så tråkigt när ens lättja... Man försöker sälja sin otur och sen så inser man att det bara är lättja.
Ja, men jag får nog typ ta det. Men just det där var ju en sån grej. Det kändes som det kunde hända. Eller du vet, att man fick gå med fel person i ledet och sånt där.
Ja, och det är så himla lätt att bli utsatt. I den åldern. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden innan. Jag tror typ inte det. Att det är så här, jag höll på med hästar väldigt mycket när jag var liten. Och det räckte ju att man var borta en fucking eftermiddag. Och sen så var det, alltså, då hade alla typ lärt sig ett nytt språk.
Jag vet,
det är att så... bara, nej, vi pratar japanska här. Det är den nya grejen typ. Och man bara, fast alltså jag kan inte
det. Det gick så sjukt fort. Och det är ju som det där att ibland så kunde ens bästa kompis bara bestämma sig för att hon var sur en dag. Och så visste man inte vad man hade gjort.
Du var... på mig när, i chatten.
Men det var ju sån otrolig osäkerhet redan som liksom låg som grund när man var liten. Och allting blev skitjobbigt för det.
Men det är kul att vi varenda avsnitt pratar lite grann om oss själva som barn. Men jag, tänker, jag tänker mig liksom att vi så här bygger fram mot pubertet. Och en dag kommer vi också lära oss att prata. Men så att man liksom får följa vårt liv.
Exakt, lära känna oss på djupet.
Gud, tror du verkligen folk vill det?
Ja, jag hoppas det.
Ja. Det återstår att se. Ge oss inte feedback på det.
Nej.
Så vi kan leva i förnekelse. Har du någonting?
Typ inte. Alltså, jag är sjukt spänt på det som komma skall idag.
Just det. För idag är det jag som börjar.
Idag är det du som börjar.
Och jag tänker att jag kommer börja lite grann innan jag... Du vet ju vad jag kommer göra. Men våra lyssnare vet ju inte det.
Nej.
Så jag tänker att jag kommer börja, så kommer jag avslöja en liten bit in. Tror du om det?
Kör.
Vi kör. Okej. Okay. Det är den 22 juli 1991. Och 32-åriga Tracy Edwards springer längs med Milwaukees gator. Han har handklovar som sitter fast bara på ena armen. Och han lyckas då stanna en polisbil och berätta för polisen att han liksom har blivit utsatt för en galning, som också då har satt på honom de här handklovarna. Han ber polisen att ta av dem. Men när polisens nyckel inte funkar till dem, så bestämmer de sig för att åka tillbaka till den här personen som han har lämnat då, för att egentligen försöka få av honom handklovarna. Och det som är sjukt med det här är att Tracy följer med de här två poliserna, inte bara till lägenheten utan in i lägenheten, om jag har förstått det rätt. Och de blir insläppta av personen som bor där. Och så säger då Tracy till polisen att så här, han har hotat mig med en stor kniv, och det hände inne i sovrummet. Så poliserna går in i sovrummet, där ser, eller en av dem, och han ser mycket riktigt en kniv som ligger där, men han ser också en öppen byrålåda med jättemycket så här polaroider i. Och när han går närmare och plockar upp de här bilderna, så inser han att de är bilder på döda kroppar, liksom poserade i så olika stadier av förruttnelse. Han går ut och så här visar upp dem för sin kollega, och mannen i lägenheten försöker typ slåss mot polisen en liten stund, men han blir snabbt så nedtryckt. Och medan han ligger på marken, så, och den ena polisen stannar med honom då, den gripna, så går den andra polisen in och kollar mer runt i lägenheten. De väntar också på en till patrullkar. Patrullbil. De väntar också på en till patrullbil. Men under tiden så börjar han kolla runt. Och bland annat så öppnar han då kylskåpet. Där ser han på den nedersta hyllan ett avhugget huvud.
Ja, men fy fan.
Mannen som ligger på golvet heter Jeffrey Dahmer. Och nu när han ser att den här polisen har öppnar kylskåpet, så vrider han liksom på huvudet mot den ena polisen och så säger han: "For what I did, I should be dead."
Jävlar.
Bam, bam, bam. För jag sa ju förra veckan att jag bara, någon gång ska jag göra Dahmer. Det visade sig att framtiden kom snabbt.
Verkligen,
den här
gillar
veckan.
Det händer.
Bra. Och delvis så vill jag göra det för att jag var så himla, jag tänkte så himla mycket på det här sen jag gjorde den här researchen. Men också, jag hade också väldigt lite tid i veckan. Det ska jag också erkänna. Men jag vill också göra den här för att du har ju nu sett filmen My Friend Dahmer.
Ja.
Jag har läst boken och du har sett filmen. Och den bygger ju på då ett, eller det är ju så här ett seriealbum som kom 2012. Den släpptes tidigare i så här miniformat med den här författaren John Durf Backderf.
Så bra namn.
Otroligt namn. Han släppte den själv typ tidigare på 2000-talet, men i så här jättekort version, för att det var den han hade råd att ge ut. Så 2012 kom den i så här stort i liksom lång variant. Och filmen kom förra året, och nu finns den på svenska. Men du gillade inte filmen, eller hur?
Alltså, grejen är, jag gillade ju den på ett, den är intressant, men jag såg den med en person som inte vet någonting egentligen, mer än typ det jag berättade.
Ja.
Vilket var då så här, det handlar om en jätteläskig seriemördare.
Ja.
Och det var typ det enda jag sa. Så han förväntade sig väl kanske att det skulle vara så här läskigt.
Skräckfilmigt.
Ja, men kanske, ja, men för att man ser ju att det inte är en skräckfilm typ.
Men mer så Zodiac.
Ja, men lite så. Mm. Och den är ju väldigt, det som är intressant med, den är väldigt långsam.
Mm.
Det är det, tror jag. Den är inte dålig, men den är extremt, extremt långsam. Den är snarare, den är ju bra gjord och den är ju intressant. Men den var lite för långsam för mig.
Mm, jag förstår.
Men det är ju fruktansvärt. Jag ska inte ta någonting av din historia.
Men jag tänker att vi kan typ väva in det lite grann. För att den handlar ju om Jeffrey Dahmers uppväxt.
Exakt. Tonår typ.
Ja, exakt. Tonår, ja. Precis, från high school, va? Och det, han som har skrivit den här gick ju då i skolan med honom. Och man älskar ju... Alltså han gjorde ju det på riktigt liksom. Mm. Och är en av dem som hänger med honom.
Okej.
Okay. Och man älskar ju typ en sån berättelse när man kommer så nära. Mm. Alltså det är ju som Anne Rule's Stranger Beside med hennes Ted Bundy-bok som ju handlar om, hon jobbade med honom. Alltså det är ju något väldigt speciellt när det ändå blir människor av de här monsterna typ. Så att jag tänker att vi kan börja lite grann med att så här, Jeffrey Dahmer föds i Wisconsin 1960 och han har då en mamma och en pappa, och när han är 5 år gammal så flyttar de till Bath, Ohio. Och hans mamma är då gravid med hans lillebror. Så det är liksom grundfamiljen. Och hans mamma, som du säkert såg i filmen, har ju en hel del problem. Alltså både psykiska men också fysiska. Hon har någon slags... hon får någon slags spasmer. Hon har ju någon sjukdom när hon får någon slags spasmer.
Det framgick typ inte i filmen.
Okej. Okay. Nej, men det så i alla fall enligt boken är det så. Och föräldrarna... Alltså både hennes mående och typ föräldrarna, de bråkar väldigt mycket. Och det gör att det finns liksom inget utrymme för deras son Jeffrey Dahmer liksom. Han verkar fått extremt lite uppmärksamhet. Det är liksom genomgående tycker jag från hela, ja, men hela hans barndom och typ ungdomsår.
Vill brasklappa att det kanske visst framgår i filmen, bara att jag missade den detaljen.
Sov du?
Nej, jag gjorde inte det, men jag alltså, för det som komma skall, det som han gör i filmen förklaras ju av det.
Ja.
Så att det borde finnas i filmen, bara att jag missat det.
Ja. Bra, bra. Bra brasklappat. Ja, och Jeffrey är då typ i början så glatt barn liksom, men ganska tidigt så började märkas att han är lite annorlunda. I 10-årsåldern så börjar han bli inåtvänd. Det blir vissa barn, det är inget konstigt med det liksom. Men han började också tidigt experimentera med djur. Först insekter, men senare så börjar han liksom dra runt i området och leta efter roadkill. Mm. Alltså överkörda djur liksom. Och han gör lite olika saker med dem. Han lägger dem i någon slags syra så att så här, skeletten ska separeras från köttet liksom. Alltså han vill typ se hur djuren ser ut inuti. Det verkar vara det som är hans grej. Senare kommer han också typ så här skära köttet av, alltså kött låter så äckligt sammanhanget, men det är ju det. Skära köttet av skelettet med kniv.
Mm.
Och han har ju då, i high school så är det som att han har lite kompisar. Bland annat den här då, författaren. Men han är, initialt så är han liksom ingenting. Han är en sån som ingen ser. Som jag tror att alla kan typ relatera till. Som har gått i skolan.
Mm.
Att du vet, det finns de som är utmärkande i sin konstighet eller vad man ska säga, eller blir utsatta på grund av sin avvikandhet, eller att någon bestämmer att de är avvikande eller vad som helst. Det är ju som sagt, kids can be cruel. Men till en början är han liksom bara en sån som så här, flyger under radarn helt och hållet. Men sen så blir han någon slags så här, märklig class clown. Där han fejkar någon slags spasmer. Och det som har, enligt den här boken då i alla fall, så har han liksom inspirerats av sin mamma.
Okay.
Ja, när han har liksom utvecklat det rörelsemönstret så är det typ att han har sett sin mamma krampa. Jag tror att han säger att det är att de har en inredare som har sådana kramper, att det är därför man kan ha tagit det. Men det verkar ha varit hans mamma då. Och Det ger honom som sagt någon slags konstig position som en märklig klassclown. Att det är så här, han går runt och skriker och typ, de tar med sig honom till the mall och typ tvingar honom, eller tvingar, men de säger till honom att gå runt och typ skrika på folk och göra sina, de kallar det att så här, göra en damer när man gör de lätena liksom. Och så att det, och samtidigt så efterhand har han beskrivit det som att det var min bästa tid i livet. Mm. Alltså när jag hade kompisar.
Han var del av någonting.
Ja, exakt. Mm. Vilket gör, ja, det är så sorgligt tycker jag. Att det är så här, ja, de var ju typ kompisar, men han
de
säger ju det själv också.
Honom,
ja, att de ändå inte bjöd in honom till saker. Så, utan han var ett roligt inslag, mer än han var en kompis.
Mm. Vilket ju man orkar inte hela tiden, men man vill ibland.
Exakt, exakt så. Och det är ju väldigt, ja men jättesorgligt. I mitten av 70-talet, i typ 16-årsåldern tror jag, så inser han att han är homosexuell. Eller han har ju säkert vetat det innan. Men det är liksom, han har sagt efterhand att så här, det var då det gick upp för mig. Men han inser också att han tänder på medvetslösa män. Alltså icke-rörliga kroppar liksom. Och det ger honom så jävla mycket ångest. Alltså att det är så här, han dealar med sina egna demoner verkligen. Och han blir besatt av en joggare som springer förbi hans hus varje dag. Och till slut så bestämmer han sig för att han ska gå ut och ligga i bakhåll och typ slå honom ett baseballträ. Och när han är medvetslös så ska han målta honom. Men som tur är, den dagen som han bestämmer sig för att göra det, så kommer inte joggaren. Vilket ju är, ja, bara tur. Liksom. Men han börjar, alltså antagligen för att deala med de här tankarna, så börjar han supa väldigt, väldigt tidigt och väldigt, väldigt mycket. De berättar typ att så här, på vägen till när de skulle då till det här köpcentret där han skulle gå runt och ha låtsas spasmer typ, så drack han typ sex öl på så här 10 minuter. Han kommer jättetidigt till skolan, han stannar jättesent, men han börjar sluta gå på lektioner utan han sitter bara och super liksom. Och det är så här att det är hans säkraste plats. För hemma hos honom så är hans föräldrar på väg att gå igenom en riktigt nasty skilsmässa. Det är kaos liksom. Det är bara bråk och skrik och kaos. Och som sagt, återigen, det är så här, det är ingen som bryr sig om honom. Så att skolan är det stället där han men flyr undan det. Så han sitter där liksom. Och super. Och super från klockan 8 på morgonen. Och dricker sprit liksom. Så jävla sjukt, så 16 år gammal. Man bara, okej, hans föräldrar, hur kunde de inte märka att han började må sämre.
Men skolan också.
Exakt, också skolan. Att det är så här, för hans klasskamrater har ju sagt att de... att han luktar sprit. Alltså han kunde komma klockan 8 på morgonen och lukta mycket, mycket sprit. Men det är ingen som gör någonting. Och det gör... Alltså det är så sorgligt att den här människan, den här pojken ändå... Jag tycker ju i och för sig, som du vet, att tonårspojkar är det äckliga som finns. Men jag tycker ändå synd om honom. Det är så jävla sorgligt. Han måste känna sig... ensammast i hela världen.
För fan.
Men till slut då så är det då dags att sluta high school. Och en kort tid innan han gör det, det är alltså 78, så har han och hans föräldrars skilsmässa gått igenom. Och hans mamma bestämmer sig för att ta med sig Jeffreys lillebror och flytta till släktingar. Men Jeffrey är 18 år gammal. Så att han kommer liksom inte följa med. Utan han lämnas då under en period efter att mamman har flyttat och pappan och hans nya kvinna flyttar in i huset igen, så är han helt ensam. Och förstår du då att det här är en person som battlar så jävla mycket demoner. Skolan tar slut, han blir helt ensam. Alltså det är så här, det är inte optimalt. Det är så jävla icke optimalt verkligen. Ja, så han är 18 år gammal och snart kommer han då begå sitt allra första mord. Det är en lyftare som heter Stephen Mark Hicks. Jag tror att han är lika gammal, eller ett år äldre som Dahmer, också väldigt ung. Jag tror att han ska typ lyfta till en konsert eller någonting. Men de åker hem till Dahmer och dricker bärs typ. Och sen vill då Stephen Mark Hicks lämna huset. Och då är det som att typ han får panik, Jeffrey Dahmer. Så han slår honom i huvudet med en hantel, tror jag det. Och sen stryper han honom. Och plötsligt är han så här, ensam i hela världen, 18 år gammal, har just begått sitt första mord.
Mm.
Och det är ju tyvärr där någonstans som man känner att där medlidandet. Ja. Liksom. Det är en fruktansvärd historia det här, från början till slut.
Mm.
Okej. Han styckar då kroppen och gömmer den i något så här, först i någon sån crawl space i huset.
Det är taket typ eller?
Jag vet inte. Nej, det, här, okay. Det är så här,
det spelar faktiskt ingen roll.
Men jag undrar väldigt mycket och jag hade jag kunnat googla typ det. Jag har inte gjort det.
Jag tror att det är en sån, du vet, takutrymme typ.
Okej. Okay.
Mm.
Bra. Där.
Mm.
Där lägger han först ett takutrymme. Bra. Sen lägger han den i så här en grundgrav i trädgården.
Mm.
Men några veckor senare så gräver han upp det igen och sen separerar han kött från ben och lägger köttet i någon slags syra så att det löses upp. Den så här gyttjan häller han sen i toaletten och sen krossar han benen med typ en slägga och lägger ut det i skogen. De bor ju i en skog. Ja. Liksom. Och han är ju på väg att åka fast redan i samband med det här mordet.
Mm-hmm.
För att han är ute och kör på fyllan med Stephen Mark Hicks styckade kropp i bagageluckan.
Oh, fan.
Och kör liksom svajigt så polisen stannar honom.
Mm.
Och då har han liksom, det hade kunnat bli det första och det sista. Men han lyckas övertala dem att det är, alltså, att han är så, jag är bara på väg hem.
Mm.
Så de släpper honom och det fruktansvärda livet kan fortsätta. I augusti, först hans pappa hunnit komma hem, augusti samma år, mordet begicks den 18 juni. Så i augusti så börjar han på Ohio State University. Men där stannar han bara i 3 månader. Istället så bestämmer han mycket grann, mycket så på grund av sin pappa, att han ska gå in i armén.
Mm-hmm.
För att hans pappa tänker att så här, ja men de vet ju om att han har alkoholproblem, de vill väl säkert att han ska skaffa kompisar eller någonting, du vet den grejen. Så han blir sjukvårdare och han är, alltså han är typ helt okej på det. Och han är stationerad i Tyskland under en period.
Mm-hmm.
Men sen blir liksom hans alkoholmissbruk för tydligt och för problematiskt även där. Så han får en sån honorable discharge. Så 1981 så lämnar han då. Och sen är han i Florida ett tag. Och sen så flyttar han hem till sin pappa och hans fru, som han typ beskriver som en sån ond styrmor.
Mm.
Men det funkar inte. Han super för mycket, är för urballad. Så då bestämmer de sig för att skicka honom till hans farmor.
Aha.
För hon har, de har alltid haft en bra relation. Och hon har alltid haft så bra inflytande på honom. Och det funkar typ ganska bra till en början. Han bor hemma hos henne. Han hjälper till med sysslor.
Mm.
Han skaffar sig ett jobb. Och han går i kyrkan. Och han, under 1982 så jobbar han med att ta blodprover på Milwaukee Blood Plasma Center.
Mm-hmm.
Sen så efter 10 månader så får han gå. Vilket typ verkar mest ta beror på så här, nedskärningar. Att han var laid off liksom. Och inte på det faktum att han strax innan det. Innan han får sparken eller får lämna. Så grips han för blottning.
Mm-hmm.
Blottning. Säger man så.
Jag tror det.
Han greps för att ha blottat sig.
Ja.
Han hade visat his little man för en grupp på 25 kvinnor och barn.
Men gud.
Det är verkligen som en sån.
Det är en hel skolklass.
Ja, ja det är verkligen.
Gud, det kanske var det. Kanske var så mycket folk.
Ja, att han bara tog alla. Han väl satt igång igen. Tänkte han, nu jävlar.
Effektiviserar jag det här.
Exakt, så smart ändå. Mm. Okej. Vi hoppar fram till 1985.
Mm.
Han bor fortfarande hos sin farmor och har äntligen lyckats äntligen få ett nytt jobb.
Mm.
Och det här jobbet kommer han då ha från och med nu tills typ dagar innan han grips.
Mm.
Och det han gör är att han börjar jobba nattskift på, vill du visa?
En skola kanske. Nej, det nattskift. Skulle vara nattskift.
Alltså nattskola.
Typ Dunkin' Donuts.
Nej, nära.
Var det?
För han jobbar på chokladfabrik.
Okay, ja.
Han jobbar som blandare.
Ja.
Vilket så här, jag pratade om det i PP3 när jag pratade om honom, att det är så här, att man får direkt såna Willy Wonka.
Verkligen.
Att det är bara han och 1000 Oompa Loompas.
Verkligen.
men strax efter han har blivit anställd så händer också någonting som lyfter det här som han har liksom tryckt undan så himla länge. Eller han har väl säkert haft fantasier, men han har ju liksom inte begått några brott förutom att han har blottat sig för 25 personer. Men jag menar, det här är en person som 7 år tidigare mördade någon.
Verkligen.
Det är så att han sitter på ett bibliotek och en snubbe lämnar liksom en lapp i hans knä där han erbjuder sig att suga av Dahmer. Och även om han inte accepterar erbjudandet så gör sig det igång de här fantasierna på riktigt igen. Som så här dominans och kontroll. Liksom. Mm. Alltså att han vill göra det med folk, folk han liksom knullar med. Och under ett tag så räcker det med den manliga skyltdocka som han har stulit från en affär, plockat med sig hem till vart är han bor nu igen?
Farmor.
Sin farmor.
Men gud.
För att använda för sexuella syften. Men sen så hittar hans farmor det. Och är så här, vi lägger nog den här i en garderob, lilla Jeff.
Fy fan vad sjukt.
Så istället så börjar han då gå ut på Milwaukees gayklubbar och barer. Och sen hänger han väldigt mycket på ett badhus som är liksom en mötesplats för homosexuella i Milwaukee. Och där börjar han då ligga med andra snubbar. Men det är så att han är ju som sagt inte bara homosexuell, utan han gillar ju livlösa kroppar.
Ja.
Han tycker inte om när hans partner rör på sig. Och det kan man ju i och för sig relatera till. Man vill alltså riktigt slapp. Det vill han.
Ja.
Och han löser ju det själv då genom att börja i juni 86 så börjar han droga och våldta människor på det här badhuset. Ska berätta för dig att 12 sådana fall, vad man vet, räcker. Men sen blir han av med sitt medlemskap i badhuset.
Men gud.
Så lång tid. I augusti samma år, alltså 86, så grips han för att han runkat framför 2 12-åriga pojkar. Han säger själv senare att han bara kissade. Man, bara, man blandar typ inte ihop de två.
Nej.
Alltså det är så här,
nej.
Det är 2 olika saker. Jag tycker ändå det. Jag tycker vi ska vara tydliga med det. Och i mars året efter, alltså 87, så döms han till 1 år så här villkorlig dom för det. Men han fortsätter inte mördandet förrän den 15 september 87. Då har det väl alltså gått 9 år sedan. 9 år sedan det hände sist. Det är så jävla lång tid. Alltså många som är alltså seriemördare är ju antingen att de har kanske några år mellanrum så. Men 9 år är otroligt lång tid, tycker jag. Men till slut så går det då rejält åt helvete igen. Steven Uomi, det är ett av väldigt få Dahmer-offer som är vit. Han mördar i princip bara svarta och män med asiatiskt ursprung.
Mm.
3 stycken på hans lista är vita. Och bland annat är ju då hans första offer.
Exakt.
Och nu kommer då det andra, också han en vit man. De tar in på ett hotell som Jeffrey Dahmer har hyrt. Och han säger sen att han bara tänkt droga och våldta honom. Men när han vaknar dagen efter så är han död. Då ligger han typ under sängen och hans bröst är liksom krossat. Och han har inget minne av det överhuvudtaget. Och det kommer också bli det enda mord som han inte är dömd för. För att han vet inte, eller han har liksom inte, han säger att han inte vet hur det går till. Typ. Han köper då en väska, stor väska, tar med sig kroppen till sin farmors hus. Där han styckar honom och gör sig av med den.
Vad fan.
Och jag tänkte att vi kan prata lite grann om så här Jeffrey Dahmers modus operandi. För att det är väldigt likt. Alltså så här, han gör på samma sätt liksom. Och det han gör då är att han hittar ofta sina offer på som sagt Milwaukees gay-scen. Det är liksom barer och så. Och som sagt oftast nästan bara svarta män eller män med asiatiskt ursprung. Och han var typ så här, han var typ sjukt charmig. Han kunde liksom, det var inte det att han var ett freak som sen snatchade folk på vägen därifrån, utan han kunde hänga en hel kväll, dricka bärs, vara en god kille typ. Han är ju så här, det är inte det att han ser ut som ett freak heller.
Nej.
Utan han ser ut som en helt vanlig person liksom. Och sen mot slutet av kvällen så var det ofta att han approachade någon då som han hade valt ut. Och antingen så säger han, frågar han bara om de vill ligga, eller så frågar han om de vill posera för bilder. Mm. Eller så ger han dem pengar för sex. Mm. Och det första av seriemorden begår han alltså på ett hotell. De tre kommande i sin farmors hus. Och efter det så flyttar han då till sin egen lägenhet, vilket händer hösten 88. Det gör han för att hans farmor tycker att det luktar äckligt från hans rum.
Nej.
Ja. Han drogar alltid sina offer.
Mm.
Och senare kommer han även göra, okej, nu kommer en varning för äcklig fakta.
Mm.
Han börjar senare experimentera med att borra hål i deras skallar.
Nej.
Och typ hälla syra eller kokande vatten.
Vad fan?
Jag vet. Mm. Det är för jävla vidrigt. Ber om ursäkt. Det kommer fortsätta vara lite vidriga detaljer nu. När de var medvetslösa så ströp han dem, antingen med sina händer eller någon slags läderband. Och han har sagt att han gjorde så för att han inte ville att de skulle lida.
Mm-hmm.
För att grejen för honom var inte själva mordet.
Nej.
Utan grejen för honom var att han ville åt kropparna.
Mm.
Så vilket sjukt. Också, ja, exakt. Och han har ju pratat väldigt mycket.
Mm.
Alltså han har ju gått igenom så mycket om allting som, ja, hur han tänkt liksom. Så det är det som är grejen. Han vill inte utsätta dem för lidande, utan han vill bara åt deras kroppar, vilket bara att göra människor till bara en kropp, ja, är så här, man gör ju en människa till en sexdocka liksom. Det är också ofta att han är full när han gör det, för att han tycker typ att det är jobbigt.
Mm.
Han, när han då har strypt dem, så använder han kropparna i sexuellt syfte. Alltså det är några detaljer som är så jävla jävla grova att jag typ inte, jag kommer inte säga det.
Nej.
Om man är, ja, man kan googla det, men det är för obehagligt. Vi kör.
Mm.
Det är grova sexuella saker.
Du kan berätta för mig sen.
Jag kan berätta för dig sen.
Mm.
Och så fotade han ju alltid sina offer.
Mm.
Och han fotade liksom under hela processerna. Mm. För att kunna återuppleva att det är så här, du vet, först när de är döda när han gör sexuella saker med dem, när han genomför styckningsprocessen, alltså allting så här, allting måste dokumenteras, för det är det som händer sen då, att han liksom, han styckar dem, och i vissa fall så kan han behålla kroppar länge.
Mm.
Alltså så här att det är liksom han har kvar dem tills han känner sig nöjd med dem liksom. Men när han väl var kvar med dem i liksom det sexuella syftet, så styckade han dem och sen läser han då upp kropparna i syra i en stor tunna som han har i sitt sovrum.
Fy fan.
Det är en sån jävla Breaking Bad grej också.
Usch.
Och sen när allting var mush så hällde han ner i toaletten, så inga kroppar lämnar hans lägenhet liksom.
Så sjukt.
Ja, så att det är allt för, alltså kan du ens tänka dig den fucking lägenheten?
Alltså jag vill inte ens det.
Nej, ja, bra. Ja.
Mm.
Ska vi prata om ett annat?
Jag tycker det.
Vad känner du?
Nej, vi fortsätter. Vi bara river av.
Ska jag bara säga popcorn så du blir glad?
Ja, exakt.
Mm, bra. Efter ett tag så börjar han behålla souvenirer. I form av surprise kroppsdelar. Oftast huvudet och könsorganet. I vissa fall så tar han kraniet. Det var bara att jag ville lätta upp stämningen med min egen dumhet som jag sa så. Jag vet självklart att det heter kraniet. I vissa fall tar han kraniet och löser liksom upp runt.
Jag tror att det heter det.
Bara tro på dig själv nu, Anna.
Mm.
Jag är också sån jävla medgångs. Jag bara är så lättövertalad. Här är återigen varför du hade varit bättre på startansikt än jag. Han tar liksom kraniet, löser upp allting runt omkring och i vissa fall målar han det. Att han målar i någon sån här konstig grå färg typ.
Men gud.
I vissa fall så äter han också av sina offer.
Mm-hmm.
Han ska bland annat ätit hjärta.
Usch.
Mm, jag vet. Och jag vill typ sjukt gärna bara så kort gå igenom alla offer.
Mm.
För att jag tycker att det är viktigt. För att det är så jävla lätt att det bara är så här, man är nummer på som sagt en typ Jeffrey Dahmers lista.
Mm.
Så därför är jag typ, jag vill bara berätta, eller jag vill bara säga namnen och när de mördades.
Ah.
Delvis för att du ska få typ en överblick över timelinen, men också för att så här, jag tycker att det är viktigt att man förmänskligar folk igen efter typ att Jeffrey Dahmer har tagit all deras mänsklighet ifrån dem. Så, vi börjar 1988. Det är alltså några månader efter det andra mordet på hotellet. Den 16 januari så mördas James Dockstader. Han är 14 år gammal. Den 24 mars mördas Richard Guerrero. Han är 22 år gammal. Den 25 september flyttar Dahmer då till sin egen lägenhet. Och dagen efter så grips han för att han drogat och sexuellt ofredat en 13-årig pojke.
Men gud.
Pojken lyckas fly och den 23 maj 89 döms han till 5 års villkorlig dom och att tillbringa 1 år i något som heter House of Correction, som verkar vara, det är liksom inte så grovt som ett fängelse, men det är typ lite man bor där och liksom så. Så att han döms då under den här perioden för att ha sexuellt ofredat och drogat den här pojken, som sagt 13 år gammal. Och det gör ju förstås att det liksom, det blir ett litet glapp, men han hinner mellan att han blir åtalad och att han blir dömd. Den 25 mars så mördas 24-åriga Anthony Sears. Och han blir den sista att mördas i Jeffreys farmors hus. För att han har liksom en ny lägenhet. Men då åker han tillbaka till henne och typ tar med sig någon dit ändå. Det är så otroligt märkligt. Ja, som sagt, det är efter att han gripits, men innan rättegången begår han ett mord. Sen blir det då 1990 och han har då kommit ut från det här House of Corrections igen. Den 29 maj mördas Ricky Bix, 33 år gammal. I juni 1990 mördas Edward W. Smith, 28 år gammal. Den 2 september mördas Ernest Miller. 24 september, vilket är alltså då bara 22 dagar senare, så ses David C. Thomas, 22 år gammal, för sista gången i livet. Eller för sista gången, för att alla kroppar försvinner liksom. Sen går vi då in i 91. Och nu är det många. 18 februari mördas 17-åriga Curtis Stroutner. 7 april 19-åriga Errol Lindsay. Och han blir också den första att utsättas för den här grejen där han borrar ett hål i skallen på någon. Den 24 maj så mördas dövstumma Tony Hughes, 31 år. Och hans kropp lämnas på Dahmers sovrumsgolv i 3 dagar. Vilket innebär att nästa offer kommer hinna till lägenheten medan han har kvar den förra kroppen. Liksom. Och den 27 maj så mördas 14-åriga Konrad Sintasomfone. Och alla mordoffer är ju typ, eller är ju förstås precis lika viktiga. Men storyn, hans story är så himla heartbreaking. För att han, delvis för att han är bror till den pojke som Jeffrey Dahmer är dömd för att ha sexuellt utnyttjat. Men också för att han faktiskt lyckas fly. Jeffrey Dahmer tar med, jag tror att han betalar honom för sex eller för att ta bilder i alla fall. Tar med sig honom till lägenheten. Sen går Jeffrey Dahmer och drogar honom. Och sen går Jeffrey Dahmer ut och dricker bärs. När han kommer tillbaka igen så sitter han på trottoaren utanför huset med typ 3 kvinnor som han så här ringt polisen, och han är uppenbart drogad och skadad liksom. Och Jeffrey bara, det här är min pojkvän typ.
Just det.
Och när polisen kommer så lyckas han liksom övertala dem,
så obehagligt,
att det är så här, nej det vi är ihop typ, och han blir sån här när han är full. Så att de följer till och med in i lägenheten poliserna. Men typ bara kolla runt supersnabbt. Och bestämmer sig då för att bara, ja, det här stämmer.
Så mörkt.
Om de hade kollat runt hörnet hade de sett att det låg en död kropp i sovrummet. Om de hade kollat upp Jeffrey Dahmer så hade de insett att han var en dömd sexoffender, för att han var tvungen att registrera som det efter sin dom. Liksom. Man bara, han har en 14-årig pojke med sig.
Så mörkt.
Det är så jävla vidrigt. Så, så fort poliserna lämnar lägenheten så mördas Konrak. 30 juni, alltså 27 maj, 30 juni, så mördas Matt Turner som är 20 år gammal. Den 5 juli, alltså hör du hur kort det är mellan, mördas Jeremiah Weinberger, 23 år gammal. Den 15 juli, alltså 10 dagar senare, Oliver Lacey, 24 år gammal. Och så den 19 juli, det är alltså 4 dagar senare, så mördas Jeffrey Dahmers allra sista offer. 25-åriga Joseph Bradhoft. Och det är samma dag som Jeffrey Dahmer får sparken från sitt chokladjobb.
Aha.
Så innan den 19 juli så har han hunnit mörda liksom 3 personer bara den månaden.
Det är så alltså, sjukt.
Förstår du vilken eskalering det är? Och den 22 juli, om du minns från där vi började, 3 dagar senare, är när Tracy Edwards följer med. Det hade varit 4 offer bara i juli.
Mm, så jävla sjukt.
Och det är liksom inte ens den 25.
Nej.
Det är inte ens löningsdagen. Och redan har han hunnit med det. Det är så jävla, jävla hemskt.
Mm.
Efter gripandet då så hittar de bland annat de hittar lite grejer i hans lägenhet. Let me run them by you. 4 huvuden, 7 skallar, 2 hjärtan och en del av en arm. I frysen så hittar de en hel överkropp, en påse med organ och kött. Sen hittar de 2 hela skelett, 1 par händer, 2 avhuggna och konserverade penisar och i den stora tanken med syra som han har i sitt sovrum 3 överkroppar.
Fy fan.
Och så hittar de då 74 bilder som dokumenterar allting. Han erkänner i princip direkt i förhör och säger typ att han inte vill ha någon advokat. Så här. Han bara, jag har gjort tillräckligt med skit. Typ. Det här ska vi bara, det måste vi avsluta så snabbt som möjligt. Typ. Så under rättegången i Wisconsin, om du kommer ihåg, hans första mord begicks ju i Ohio.
Ja.
Så under rättegången i Wisconsin så erkänner han sig skyldig till mord på, till 15 mord. Vilket det är alla förutom det allra första då.
Okay.
Det som begicks på hotellet.
Mm.
För att han inte minns det.
Nej, det första var väl ändå hemma?
Jo, men det första i Wisconsin.
Jaha, okej. Okay,
på Stephen Tuomi. För man väljer då att inte åtala honom för det. Eller för mordförsöket på Tracy Edwards. För att man är så här. Men man går nog inte på det första för att det finns ju inga bevis och Nej. Han har inte erkänt det.
Nej.
Eller han har ju sagt att han vaknade med kroppen där och har styckat den och så, men han minns inte att han begått det. Och rättegången kommer då förstås att handla om huruvida han är tillräknelig eller inte. Och han har diagnostiserats med borderline personlighetsstörning, schizotyp störning och psykotisk störning, men trots det så anser då juryn att han är frisk på det sättet, för man kan ju ha olika typer av diagnoser men ändå anses tillräknelig liksom. Så i februari 1992 så döms Jeffrey Dahmer till 15 livstidsdomar. Senare så döms han också i Ohio till ytterligare en livstidsdom. Och jag tror typ att det är så här 16 livstidsdomar plus 80 år eller något sånt.
Jäklar.
Och jag tänkte vill att du ska läsa ett statement som han läste i rättegången.
Ja.
Disgusting story time.
Mm.
I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness and now I have some peace. I know now how much harm I've caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends. I now know I will be in prison for the rest of my life. I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins.
Oj.
Och delvis så tycker jag så här, den sista stycket är ju väldigt starkt.
Mm.
I det första där han är så här, jag fattat att jag var sjuk och du vet så här. Så jag vet inte om jag tycker att det är rätt läge.
Nej.
När han väl är dömd. För att det var ju deras case att han var sjuk liksom. Men ja. Men det är ju väldigt starkt.
Mm.
Och det känns som att så här, det är en väldigt ångestriden person.
Typ. Mm.
Med 120,000% rätta. Att ha ångest alltså. För att man är Jeffrey Dahmer.
Alltså verkligen.
Men the rest of my life ska ju då visa sig bli ganska kort.
Mm.
I Jeffrey Dahmers fall. För att 28 november 1994, det är alltså 2,5 år senare, så misshandlas han till döds i fängelsets gym.
Mm.
Av en intagen vid namn Christopher Scarver, och samtidigt mördas också en annan fånge som heter Jesse Anderson.
Okay.
I november 92, alltså 2 år tidigare där, så river man lägenheten där han har mördat sina offer. Mm. Och det är fortfarande ingenting byggt där.
Nähä.
Och han kallas ju för The Cannibal of Milwaukee.
Mm.
Vilket jag tycker är missvisande.
Ja.
För att han åt ju lite av sina offer. Men framförallt så var han ju nekrofil. Han var ju inte, det var inte kannibalism som var grejen. Men det jag insåg när jag researchade det här är att när lammen tystnar kom ett halvår just
det,
tidigare.
Just det.
Så att det är så här, jag tror bara att det var att man så lätt, det var så lätt att liksom
koppla ihop det.
Ja, för att djävulen, man hade sett djävulen på film liksom, och plötsligt var han där och han, det var ju som det var en skräckkabinett det som hände i hans lägenhet liksom. Så jävla vidrigt. Och sen lyfter man ju också i media fram att han är homosexuell förstås.
Såklart.
Man bara, det är till och med någon som skriver så här: ja, om det inte var för att han var homosexuell så hade brotten kanske aldrig begåtts. Man bara, kan ni, alltså det här är 90-tal. Det är för sent för att vara så jävla dum i huvudet. Det är alltid för sent för att vara så jävla dum i huvudet. Men vad i helaste helvete. Nej, liksom. Och en sista grej som jag tycker är väldigt, väldigt sorglig. Det är att överlevaren Tracy Edwards, han sitter nu, eller jag vet inte om han sitter inne fortfarande, men han satt inne för att han har mördat en person.
Nej.
Han var hemlös och slängde en annan person från en bro. Och typ att hans försvarsadvokat sa det, att han bara, det var som att han aldrig lyckades sätta ihop sig igen efter det som han var med om liksom.
Usch, vad sorgligt.
On a more, on another note, så insåg jag ju att personen som har skrivit alla låtar till ett av mina absoluta favoritband, The Waitresses, som har gjort den I Know What Boys Like, han bor i Jeff Dahmers gamla hus.
Men vad sjukt.
Så att den, då han lånade ut den, du vet att filmen är inspelad delvis i The Actual House. Och det är hans hus.
Vad sjukt.
Jag vet.
Kul.
Det var bara en liten
verkligen.
Jag kände att det var ett bra sätt att avsluta lite grann.
Det var det.
För att lyfta upp det lite grann i alla fall.
Ja, men det var, jag är verkligen
Gud, du verkar ju så det är värmen här inne, det är inte så. Jag har berättat det här otroligt spännande och
intressant. Det var verkligen jättespännande. Jag är så sjukt glad att du gjorde det verkligen.
Men bra.
Det var jättebra.
Tack. Jag menar, man ser verkligen hur du kämpar för att inte gäspa under tiden du säger det.
Jag menar verkligen det från botten av mitt hjärta.
Tack snälla hjärtat. Nej, jag tänkte, nej, det var.
Vadå? Att du kallar mig för älskling.
Nej, det var bara från botten av ditt hjärta. Och så var det som att jag tackade ditt hjärta på något sätt. Här var konstigt. Och sen tänkte jag bara Jeffrey Dahmer åt ett hjärta.
Väldigt härligt. Tack snälla.
Tack.
Jag har ju då av respekt för dig och de som lyssnar på oss valt en lite kortare mord, men jag visste att ditt skulle bli ganska köttigt.
Bra. Det var jättebra faktiskt.
Nästa vecka kommer du köra en timme ensam.
Exakt. Precis. Då kommer du inte ens hit.
Nej, gud nej.
Det kommer vara The Anna Show.
Exakt. Så att jag börjar bara.
Kör.
Jag kommer inte göra lika spännande dramaturgi heller som du. Så jag bara börjar.
Jag bara kör.
Den 29 december 1962 i Saltykovka, som ligger en kilometer från Moskva.
Vi går ryskt.
Absolut. Bra. 100%. Föds en pojke. En inte så liten pojke som döps till Sergej Vasilevich Rajakovski.
Ja.
Den här inte så lilla bebisen växte upp för att bli
hur stor?
Ja, men jag vet inte exakt, men
jag tänker att för du, när vi pratar om Ed Kemper, så blir du väldigt kränkt för att du till och med en stor bebis.
Så jag tänker att
tänk om han bara är lika stor som du och du hänger ut honom
som jag vet inte det.
En Ed Kemper, vi säger att han var som Ed Kemper.
Ja, för att om jag får prata till punkt någon gång.
Det är inte det vi håller på med den här podden.
Den här inte så lilla bebisen växte sedan upp att bli en inte så liten man. För när han var 20 år gammal så var han 198 cm lång. Vilket ju är långt. Det är inte sjukligt långt, men det är långt. Och han vägde då 130 kilo.
Det är en stor, ganska stor man.
Ja, ganska stor.
Redigt stor man.
Vid den här åldern, alltså 20 år, uttryckte Sergej att han hade en stark längtan om att vara intim med kvinnor.
Kul.
Hans lösning,
get in line man.
Verkligen. Det, jag tror att 20 känns sent för den
längtan.
Men ja, det var då han liksom uttryckte att det var en sån stark urge han hade. Hans lösning på den här längtan var inte att göra som en vanlig människa, typ Tindra. Eller gå på krogen.
Vad var 60-talets Tinder?
Typ marknaden.
I Ryssland, ja. Nej, men det är ju bara att man stod utanför fabriken och hoppades på det bästa. Mm.
Han raggade inte, utan hans lösning på det här var istället att ta det som han ville ha. Nämligen att han gjorde flera försök att våldta äldre kvinnor i en stad eller ett område som heter Goljanova, som är ett område som också ligger nära Moskva. Han lyckades dock inte, vad jag förstått som, att våldta dem, utan det var liksom överfall.
Vänta, så att det är en man som är nästan 2 meter lång, väger 130 kilo, som går på äldre kvinnor och ändå inte lyckas våldta dem?
Det var väl tur, tänker jag.
Men, jättebra.
Så som jag förstått det så, går inte, så lyckas han inte genomföra de här våldtäkterna. Men som också tur var så åkte han fast, och för det här dömdes han för huliganism av allting man kan tänkas dömas för. Och han dömdes till 4 års fängelse. Så 1986 kom han alltså ur finkan för det här. Vilket ju var ganska synd. För det här var ju bara en liten mjuk start till vad som komma skall.
Gud, vad kul det varit om det var hela ditt.
Eller stopp. Det var ganska kort.
Så han dömdes till 4 år för huliganism. Spännande. Okej. Okay.
1988 begick Sergej, jag kallar honom för hans första namn för det är det enda jag kan uttala. Begick Sergej sitt första mord. Hans första offer var just en homosexuell man i staden Bitsa. Han fortsatte under samma år att döda ytterligare 3 homosexuella män. Sergej skulle senare hävda att de här morden var en del av hans uppdrag i att rena samhället på homosexuella och prostituerade. Trots det här påstådda uppdraget då, att rena samhället på homosexuella och prostituerade, så var de flesta av hans offer äldre kvinnor. Även om några faktiskt var män och tonårskillar.
Så han började på homosexuella män och sen så gick han vidare och äldre kvinnor?
Äldre kvinnor, men det var liksom, fanns några. Jag tror att totalt hade han 19 offer. Så att det var lite spridda skurar. Hans tillvägagångssätt när han dödade sina offer var att hugga dem eller att strypa dem. Och när han ströp dem så var det antingen med sina bara händer eller så var det med ett rep. Och precis som med Dahmer då så tog det läskiga inte slut vid morden, utan när Sergej hade dödat de här stackars människorna så skändade han deras kroppar och framförallt deras könsorgan. Tyvärr så utförde han även sexuella akter på en del av offren. Så gott som nästan alla hans offer var våldtagna efter deras död. Så mörkt. I januari 1993 dödade Sergej en 78-årig man. Och efter att han hade dödat honom så skar han av hans huvud med en jaktkniv. Och sen lämnade han brottsplatsen för att sedan återvända en dag senare för att även skära av hans ben.
Han tar lite i taget då.
Ja.
Mycket att bära.
Exakt. Mm. Hans nästa offer, vilket var ganska tätt inpå, var en 65-årig kvinna. Som när de hittade henne hade fått sin buk demolerad.
Nej.
Genom att, först läste jag pyroteknisk pryl någonstans. Men det verkar som att det var en dåligt fungerande bomb som han hade stoppat upp i henne. Och som sprängt henne inifrån.
Nej.
Oklart om det var före eller efter hennes död.
Det här är jättevidrigt.
Så obehagligt.
Jag trodde att du skulle ha något lite lättsamt.
Nej, ja, kort men tungt. Kort och intensivt.
Åh, gud, nu är jag svettig.
Mm. Så läskigt. Jag vet inte om det var innan eller efter hon dog som hon fick den här bomben. Men oavsett, sjukt.
Vi måste tänka att det var efter, för annars så går det inte.
Nej, jag vet. Under samma år, 1993, blev även en stackars 16-årig pojke offer för den här Sergej. Och efter han hade dödat pojken så hängde han upp honom. Där han då, eller innan han hängde upp honom så hade han också, jag kan inte hitta svenska ordet för det här, men han hade disemboweled honom, alltså öppnat upp buken typ och tömt den. Och huggit av hans huvud också. Så man kan ju säga att Sergejs våld eskalerade med varje offer. Och det fantastiska är i hur han åkte fast, vilket är så här, kolon. Polisen undersökte en av de här brottsplatserna som är utförd på en plats som är vet inte var, men i någon slags lokal någonstans. Och när de gjorde bara en väldigt liksom basic, vanlig brottsplatsundersökning, så hittade de en ögla i taket. Som en sån hängsnara typ. Mm. Så polisen tänkte att det här är nog förberedelsen för ett nästa mord som ska utföras på samma plats. Så de bestämde sig för att lägga sig i bakhåll. Sagt och gjort, lade de sig i bakhåll. Och några dagar senare så dök Sergej upp på brottsplatsen. Utan offer, tror jag. Och trots att han var då en jätteman, stor och stark, så gjorde han inget motstånd när han greps, utan han bara liksom lämnade över sig. Och han berättade senare i utredningen att han hade blivit helt paralyserad av rädsla när han hade sett poliserna med sina vapen. Så han följde med.
Det kan du ha.
Verkligen. Mm. Så han följde med frivilligt och sådär. Den ryska pressen döpte Sergej till det här är mitt svåraste engelska ord. Jag kommer säga det ändå. The hippopop. Alltså det är omöjligt.
Flodestan.
Alltså det är omöjligt. Hippopotamus.
Hippopotamus.
Hippopotamus. Hippopotamus. Vilket då betyder flodhästen. På grund av att han var så stor, att han hade en sån kraftig nacke, dålig hållning, och även någonstans har beskrivits att hans hud är liksom så här tjock och vit.
Nej, men vänta. Det var inte det att det var the hippopotamus killer.
Nej.
Det var bara att de kallade honom för flodhästen. Fan. Rysk media.
Tror det.
They don't give a fuck.
Tror det. Jag tror att det var bara the hippopotamus. Ja.
Jag tar det.
Du tar det.
Ja.
Så han då går under namnet flodhästen i rysk media, och det var då på grund av hans utseende. Ändå ganska, det låter ju, flodhästar är ju extremt farliga.
Ja.
Man tänker att det är så snälla djur. De är super, det är savannens farligaste djur, säger jag här nu.
Vi kommer
inte forskat på det, men gissar att det kan vara savannens farligaste djur.
Djurtimman med Anna Sandell.
Under utredningen så var han väldigt tillmötesgående och samarbetsvillig. Han berättade om allt han hade gjort. Han berättade om hur han hade gjort det och var morden hade utförts. Han berättade även att de flesta morden, eller alla mord egentligen förutom ett, var gjorda på impuls och handlade i affekt. Det enda som, jo, till exempel den här äldre stackars farbrorn som först fick sitt huvud hade Sergej stött på en skogspromenad och liksom då bara vet, knäppt till. Undantaget i den här impulshandlingarna var då de här tre homosexuella männen som han dödade i en park.
Just det, när han skulle städa upp samhället.
Exakt, och det var då för att han ansåg sig ha ett uppdrag.
Och alla de här tanterna och farbröderna och typ pojkarna.
Det var allting i impulshandlingar.
Ah, okej.
Okay. Det, liksom, det
var som han hade planerat de andra videohandlingarna.
Precis. Utredningen visade att han inte var galen. Alltså han var proven sane i utredningarna. Och den visade att hans nekrofila tendenser var orsakade av en bristande funktionsförmåga i hans centrala nervsystem, alltså hjärnan. Vilket verkar sjukt konstigt.
Men
det här är alltså,
de menar alltså att de har sett i hans hjärna varför han är nekrofil. Det
kanske är försvar, alltså, I don't know.
Det måste ju vara hittepå.
Det måste vara det.
Ja.
Det här är,
kan
de
berätta för oss om det inte hittepå?
Någon som är hjärnläkare som heter neurolog heter det.
Hjärnforskare.
Ja.
Hör av dig.
Jo, när han fick höra det här själv så ändrade han sitt beteende helt. Då bara stängde han sig som en mussla. Han slutade samarbeta och krävde att de här experterna som hade uttalat sig om hans mentala hälsa skulle straffas. Och han drog även tillbaka sina tidigare erkännanden. Och någonstans läste jag så här, det fanns väldigt lite om det här. Men någonstans läste jag att så här, någon hade sagt så här, som alla ryska seriemördare drog han senare tillbaka sina erkännanden. Så jag vet inte om det är något mönster. Trots att han drog tillbaka sina erkännanden så dömdes han till döden. Genom att han skulle bli skjuten av en firing squad.
Just det, så att man inte vet vem som träffar den grejen.
Och när han fick den här domen så sa han jag kommer tillbaka, I'll be back. Jag vet inte vad han menar med det. Men
sluta, du kommer inte bli på nytt född. Och om du blir det kommer det inte vara som något som kan göra någon skada.
Nej.
Kan göra skada.
Ja, verkligen. Domstolen ändrade däremot senare hans dom till livstidsfängelse.
Mm.
Men han dog 2005, alltså inte särskilt gammal, kommer inte räkna på det, 43 Nej. År gammal, om jag bara var sjukt snabb på matte där. Han dog 2005 i fängelset som en följd av en obehandlad tuberkulos.
Oj.
Så det var det. Stopp. Det var verkligen kort och...
The hippopotamus.
Hippopotamus of salty...
Det enda jag känner mig besviken på är att du inte försökte uttala det ryska ordet för flodhäst.
Nej, men det fanns... Dålig forskning. Jag hade nog kämpat med det engelska.
Jag vet, men jag hade så, jag hade så himla härna... Jag borde ju uppenbarligen inte ens prata svenska.
Nej.
Jag hade så himla gärna hört dig give it a go.
Verkligen. Mm. Ja, nästa gång så har jag det. Då sitter det. Då sitter det engelska, det ryska, det spanska, det italienska.
Bra, för då blir det diktamen. Franska.
Fonetisk skrift hela helgen.
Skrivstil. Bra. Tack så jättemycket.
Ja, det var bara en liten doldis.
Jag tycker att det är väldigt obehagligt. Det finns ju ganska mycket liksom, brott från typ sovjettiden som man är väldigt, väldigt grova och som man vet väldigt lite om. Mm. Det finns ju väldigt mycket otroligt obehagliga seriemördare. Jag har ett sånt jävla kanonfall som jag ska göra, som är ett ryskt mysterium.
Ah, wow. Längtar.
Som jag ska göra någon gång. Kanske inte nästa gång, men lite längre fram. Ja. Som jag ser fram emot. Alltså jag längtar så mycket efter att prata om det med dig. Tack så jättemycket.
Tack.
Du, innan vi avslutar ska vi bara säga att man får tips, man får önska mord.
Ja.
Fall.
Min bästis önskade faktiskt ett mordfall idag.
Ah,
som jag spännande. Får se om jag gör det. Han verkar ha bra koll på det, så att jag får se om jag gör det.
Kul, kan du intervjua honom för det? Slipper du göra research. Ja. Ja, så man får jättegärna önska mordfall som vi ska göra på våra respektive Instagram. Som sagt, som vi sa förra gången också. Snälla dela upp önskningar så vi kan råka göra samma. Skriv till mig eller Anna. Mig når man på når på. Ger ut mitt hemnummer.
Min pager.
At Karin Londre är ett ord. Du heter att Sandell Anna.
Ah.
Så får man skriva till oss i DM.
Exakt.
Kul, alltså vi ber verkligen om att folk ska slide into our DMs.
Det är härligt.
Verkligen. Vi behöver lite uppskattning. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Hej.
Puss, puss, hej.